Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 235 av podcasten En präst och en mammut. Och att den heter så, den här podden, det beror ju på att det finns en präst och det är jag. Och så finns det en mammut, det vill säga Andreas Salé. Denna stackars mammut ligger bänkad eller däckad idag i soffan. Han har en förfärlig värk i sin rygg och tar sig ingenstans. Därför så sitter jag ensam idag framför poddmikrofonen. Vi skickar förstås våra tankar och böner och hälsningar till Andreas och hoppas att han är på benen igen till nästa vecka, till nästa avsnitt. 235 alltså. Tidigare i den här poddens historia så hade vi under en period någonting som vi kallade för numerologi. Det var inte alls någon numerologi, men vi gjorde så att när vi hade till exempel avsnitt 72 så tittade jag och kollade upp vad som hade hänt år 72, 1972, 1872 eller vad det nu kan ha varit. Och så pratade vi lite grann om det. Jag tänkte återfalla lite grann i det nu, fast inte med år utan med salmer. 235 alltså handlar det om, som jag sa. Och då finns det ju en orimligt känd salm som har nummer 235. Jag tänkte att jag börjar dagens lite annorlunda avsnitt med att sjunga den salmen för er. Som en härlig gudomskälla, rik och mäktig, djup och stor, är den kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. En gång som en jagad duva, som en sårad hjort jag var, men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Över alla under, allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet glad jag sjunger nu min sång. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. När en gång i livets morgon till den gyllne port jag når, då för Jesus stora kärlek och för mig den öppen står. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Yeah! 235, som en härlig gudomskälla eller pärleporten. Jag hade en teori när jag gick på min utbildning. Jag sa att den här pärleporten är väl ingen som använder längre. I min svenska kyrkan bubbla som jag var. Och fick då genast höra annat besked av en pastors, blivande pastors kollega kan man säga. Som sa att jo, men den här använder vi ofta. Och jag tror nog att även i svenska kyrkan så antingen har den fått en renässans och börjar användas mer nu igen. Eller så har den hela tiden använts mycket fast jag bara inte har fattat det. Den förekommer och är populär och älskad förstås, som genom åren. Ja, som sagt, vi har en annorlunda stund framför oss. Det är jag själv som sitter här vid poddmikrofonen. För Andreas är sjuk och jag funderar lite grann på vad jag skulle göra. Jag funderar lite grann på om vi skulle prata om kyrkomötesmotioner. Men det är roligare att göra när man är två så man kan bolla idéer med varandra. Så jag har plockat fram en text istället som heter Min själ törstar efter dig. Och det är ett litet sång och prat och diktprogram som jag har använt i olika sammanhang. Så att det här poddavsnittet kommer helt enkelt att bestå av det här. Och det handlar om en människas, kan man säga, sökande efter Gud. Alltså hur vi människor kan på olika sätt söka oss fram och kanske så småningom också hitta Gud. Och hur man kan tänka kring det här med sökande och så. Och då börjar jag med att läsa ur Saltaren, Gamla testamentet. Jag läser psalm 63. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig, som ett kargt och uttorkat land. Då skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mer värd än livet. Min tunga ska prisa dig. Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer. Min hunger stillas som av feta rätter. Jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när jag går till vila. Jag tänker på dig i nattens timmar, ty du kom till min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Jag håller mig tätt in till dig. Din hand ger mig stöd. När jag var liten, men nästan stor, så brukade vi, familjen då, varje år hyra en stuga under en sommarvecka. Det var min morbror var med. Han körde bilen, för det var bara han som hade körkort. Så var det min mamma, och min pappa och min bror, och så var det jag. Och det var nya stugor varje sommar, och ofta i Småland som de här stugorna låg, för mig. Och jag var väldigt förtjust då i sevärdheter. Så det här måste man ha sett när man är på de här ställena. Och så ville jag åka runt och fotografera så många så här sevärdheter som möjligt. På den tiden så hade man ju en vanlig kamera. Så skickade man in en filmrulle och så fick man efter ett par veckor tillbaka ett kuvert med 24 bilder. Och det här tyckte jag om att fotografera mycket. Det var min grej lite grann då. Det var ju inte alltid så lätt att hitta de här sevärdheterna. En del var ju tydliga, de låg kanske mitt i centrum och så här. Men många var mera avsides belägna. Och de här slingervägarna i Småland, de är ganska många, långa också. Men på något vis så, ja, vi hittade alltid rätt. Jag tror inte att det var någon gång som vi faktiskt missade någon, utan vi hittade rätt. Så gick vi runt där en stund och tog bilder. Och sen så blev jag vuxen så småningom, så flyttade jag också hemifrån sen också. Och så upphörde de här resorna på somrarna, den här typen. Vi har återupptagit den här traditionen, min nuvarande familj så att säga. Om Edens lustgård, alltså paradiset, om den finns så tror jag att den ligger i Småland, brukar jag säga, just med tanke på det här. Någonstans djupt in i de småländska skogarna. Det bara går små slingriga vägar. Där någonstans där inne ligger paradiset. Och så varje sommar så kommer en bil körande på de där småvägarna. Sitter där en halvvuxen pojke i bilen. Han sitter som passagerare där och längtar efter att få fotografera, ja, kunskapens träd till exempel. Föraren är lite osäker på hur han ska köra för att hitta rätt. Men i alla fall till slut så kommer de alltid fram och så parkerar de bilen strax utanför grindarna till Edens lustgård, kan man tänka sig. Så går pojken och hans bror in, de andra kanske väntar i bilen. Och han fotograferar och än så länge så nöjer han sig med att stå alldeles utanför staketet. Det är liksom ett staket, föreställer jag mig, runt det här trädet där det står på skylten så här, ät inte frukten. Men så kommer det en dag när han plötsligt inte kan hålla sig längre. Han klättrar över staketet och smakar på kunskapens frukt. Och därefter så lämnar han paradiset för gott. För har man en gång
liksom klättrat över staketet till kunskapens träd, då är grindarna till Edens lustgård, de är för alltid stängda då. Det står till och med en ängel med ett ljungande svärd, står det i bibeltexten, och vaktar ingången. De bilder som man tog i barndomen, de är tagna. De ska man vårda, för det går liksom aldrig att få några nya. Hur länge man än kör runt på de här slingriga småvägarna i Småland. Men samtidigt som man då lämnar paradiset för alltid, Edens lustgård, så börjar man också söka. Alltså man söker för att hitta tillbaka till paradiset. Men man söker också efter den som en gång visade vägen dit. Men som sen när tiden var inne ställde en ängel som grindvakt utanför lustgården. Vem är Gud? Var finns Gud? Det finns en dikt som heter Marionetterna, skriven av Bo Bergman. Där är en speciell gudsbild. Det sitter en herre i himlens sal och till hans åldriga händer går knippen av trådar i tusental från vart människoliv han tänder. Han samlar dem alla och rycker han till, så niga och bocka vi som han vill. Vi gör så lustiga piruetter, vi stackars marionetter. Vi äta och dricka och älska och slåss, och dö och stoppas i jorden. Vi bära den lysande tankens blås och är så stora i orden. I härlighet leva vi och i skam, men allt som går under och allt som går fram och allt som vår lycka och ofärd bådar är bara ryck på trådar. Du åldrige herre i himlens sal, när ska du tröttna om sidor? Se, dansen på dockornas karneval är lik sig i alla tider. Ett ryck på tråden och allting tar slut. Och människosläktet får sova ut. Sorgen och ondskan vila sig båda i din stora leksakslåda.
Omkring tiggan från Luossa satt allt folket i en ring, och vid lägerelden hörde det han sa. Om bettlare och vägmän och om underbara ting, och om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör en något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, ty denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot de formlösa land, där det käraste vi kände ska bli glömt. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka, ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka, och vi lekte tiggare och Gud. Satt jag tyst vid hennes sida, hon vars hjärta var som mitt, rädde hon med mjuka händer ömt vårt bo. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt, och jag fördes bort av anden att få ro. Jag älskar det bortom och fördolt i dunkelt fjärran, och min rätta väg är hög och underbar. Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herren. Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen mot det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom bergomkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd. Må de svarta salta vatten svalka kinder feberröda, må vi vara mil från livet innan morgonen är full. Ej av denna världen var jag, och oändlig vedermöda gled jag för min oro, otro och min heta kärleks skull. Vid en snäckbesållad havstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och det trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjunga under valv där evigt unga barn av saligheten.
Kring tiggan från Låsa av Dan Andersson. Jag läser ur andra Moseboks 24 kapitel. Mose och Aaron, Nadav och Avihu och 70 av Israels äldsta gick upp på berget och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir. Det liknade själva himlen i klarhet. Här får vi alltså, som ni hör, irriterande nog, inte veta hur Gud ser ut. Här har vi chansen liksom. Här, går upp till berget, de ser Israels Gud. Men vi får bara veta hur berget under hans fötter ser ut. Om man bara hade vridit liksom kameraobjektivet, om Bibelns författare hade vridit kameraobjektivet lite grann uppåt, så kunde de ha gett en beskrivning av Herren själv. Det gör de inte. De ger oss ingen liksom gudsbild, om man säger, i fysisk bemärkelse. Om vi vill ha en sån, då får vi skapa den själv. Det finns inte i Bibeln någon fysisk gudsbild om hur Gud ser ut eller så. Men kan vi skapa vår egen gudsbild? Blir inte det då som om vi skapade Gud istället för att tvärtom, att Gud skapar oss? För vilken gudsbild vi än skapar oss, nu menar jag verkligen i vid bemärkelse gudsbild, alltså någon uppfattning om Gud, blir inte det mer en bild av oss själva då, än av Gud? För Gud har en märklig förmåga att slingra sig ur alla våra futtiga beskrivningar. Det finns en präst och författare som heter Lars Kolmar. Han har skrivit många böcker, bland annat en som heter Den leende guden. Och då står det så här: jag fick hela den gammaltestamentliga gudsbilden att brottas med. I ena ögonblicket var han verkligen min gud, en härligt, osentimental befriare. I nästa stund betedde han sig som en kolerisk Kalle Anka. Jag ville verkligen tro, jag behövde Gud, men jag behövde inte en frustrerad Kalle Anka. Och Jonas Gardell, han har i flera olika sammanhang sagt ungefär så här: de två bilderna av Gud i Bibeln går inte ihop. Vi måste välja. Om det vore så enkelt. Om vi liksom hade två gudsbilder att välja mellan. Vi kunde göra ett enkelt val. Ett val. Så var det klart. Så hade vi bestämt oss för vilken gud vi tror på. Vi packat ner dem i en liten ask. Stoppat asken i en ficka. Närmast hjärtat. Men Gud behagar ju visa sig i en mängd olika skepnader. Eller om det nu är vi själva kanske som sätter etikett på Gud. Vissa menar att Gud finns i naturen, bara där, absolut inte i kyrkan. Andra menar att det är just i kyrkan, i det heliga rummet, som Gud är som allra närmast. Och så hoppas vi och tror verkligen inte att Gud är som i Bo Bergmans dikt som vi hörde där. En trött herre som rycker i trådar och får oss att dansa. Man ska ju säga nu för tiden att jag tror inte på Gud som en gubbe med skägg. Alltså jag tror inte det finns någon kristen som tror att Gud är en gubbe med skägg. Men tänk om alla har fel. Tänk om det är så att Gud verkligen är en gubbe med skägg. Tänk om det är den här fullkomligt uråldriga, totalt omoderna bilden av Gud som är den rätta. Tänk om Gud är en gubbe med skägg som sitter på molnen. Hur kan vi veta det? Vi kan ju inte veta. Ingen har sett Gud. Hur formar vi vår gudsbild? Vilka erfarenheter bakar vi in i vår bild av Gud? Hur mycket av oss själva lägger vi in i Gud? Tänk om det är så. Tänk om det är så att den enda Gud som finns, det är en Gud som har skägg. En gubbe sitter på ett moln och så surnar han till över att alla tror att han är någon sorts ande. Nej, jag tror inte att det är så. Men hur påverkad blir bilden av Gud av oss själva? För att återgå till Lars Kolmar så använder han sig ofta av sagobetonade berättelser när han lägger ut bibeltexterna. Han har en annan bok som heter Men sen kom ormen. Där skriver han om hur Gud som är olycklig över att människorna inte förstår att Gud älskar dem går omkring i himlen och sliter sitt skägg medan han frågar änglarna: hur ska jag bete mig för att få människorna att förstå? Men änglarna har inga goda råd och Gud blir allt mer uppgiven. Till slut så börjar han rentav skrika. Han skriker mer och mer. Och tänk när han skriker så låter det precis som när ett barn skriker. Tänk på den. En av de bilder som vi använder, som kyrkan använder, det är bilden av Gud som fader. Det här kritiseras ibland. Man säger att ja, fader, alltså vi har inte alla närvarande fäder. Hur ska vi kunna föreställa oss det? Vi borde kanske skaffa oss en ny symbol som en modern människa lättare kan identifiera sig med. Då kan man kanske tänka så här, ja men vänta, kan inte folk föreställa sig så pass bra så att vi kan anta att bilden av Gud som fader, att man ändå kan förstå den bilden? Sen ska man inte bara kalla Gud för fader. Jag brukar alltid säga i samband med Gud som fader säger jag ofta också Gud som moder. Gud är som en fader och en moder för oss. Men om vi tänker på den här fadersbilden då, som är den klassiska i kristendomen och i religionen här. Och om vi har en frånvarande fader, det betyder ju inte det att vi inte kan föreställa oss hur en god och närvarande far ska vara. Alltså skulle vi då kunna kalla Gud för fader. Men då är den andra frågan då, tillbaka till den funderingen, formar vi då gudsbilden till en idealbild? Och om vi gör det, om vi formar gudsbilden till en idealbild, är den felaktig då? Genom traditionen så har det nog varit så att bilden av Gud har ofta formats av kyrkan. Det har varit prästen som har format församlingens gudsföreställningar från sin predikstol. Man kan i alla fall tänka sig att möjligheten för att liksom hemma i stugan forma sin egen gudsbild, att den var begränsad. Det prästen sa var lag. Prästens gud var församlingens gud. Ofta en dömande gud, en kolerisk Kalle Anka-gud som Lars Kolmar skrev. Nu, för tiderna, så är ju prästerna mer ödmjuka, som du vet. Det är kanske så att man som präst inte heller har någon klar gudsbild. Så är det i alla fall. Att vi kan i alla fall inte veta vilken gudsbild som är den rätta. Den jorden som du trampar hos mig på Crimson Creek, den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står. De säger att den kommer från öknen västerpå, men ifrån himlen föll den, det kan du lita på. Och oceanens vindar bar regnet till vår bukt, och jorden drack och grönskade och satte blom och frukt. Till denna himla jorden kom jag som timmerman, i Falkenberg jag föddes, John Löfgren var mitt namn. Nu kallar jag mig Lofgren och odlar apelsin. 300 kor jag äger nu, 6 hästar, 8 svin. Så talte farmar Löfgren, jag svarade som så, att lantbruk var det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas ett yttrande ibland om jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Den kallas lösjord, sa jag, den kommer som en damm, ett stoff från heta öknar som vindarna bär fram. Om saken ter sig sådan i vetenskapens ljus, så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Löfgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han sletar i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han nu sover i. Hans rikdom var dock ringa, det har man insett nu. Hans egendom tog banken, en kviga fick hans fru. Men apelsiner lysa i Löfgrens spår som guld, i urskogen i Queensland och kvitta där hans skull. Själv går jag i Ligurien på Medelhavets strand. Det blåser från Sahara och rymden står i brand. Jag tänker på John Löfgren, min vän vid öknens rand. Det faller jord, jungfrulig jord, från himlen i min hand.
Himla jord av Evert Taube. Det finns en psalm i psalmboken som har nummer 219, och den handlar också om sökandet efter Gud. Den kanske handlar mer om sökandet efter en tro, skulle man kunna säga. Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär. Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så? Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå? Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ej fattar mer. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död. Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som ville att jag vore hans. Jag skulle vilja våga tro, jag kan ju inte mer. Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker. Så väntar jag och längtar jag att jag ska få den tro jag inte själv kan nå. Vi var många som lyssnade till honom den där dagen. Så många att han nästan trängdes ut i vattnet. Till slut var han tvungen att stiga i en båt som de 12 lärjungarna ordnat fram mot honom. Vad jag avundades dessa 12 som ständigt fick vara nära honom, som fick ta del av hans oerhörda visdom dygnet runt. Gud förlåter mig, men ibland hade jag innerligt önskat att han ville förskjuta någon av dem
och istället ge mig tillträde till den innersta kretsen. Han satte sig ner i båten och fortsatte tala. Den nedgående solens sista strålar träffade hans huvud på ett sådant sätt att jag ett förvirrat ögonblick inbillade mig att det var från honom ljuset utgick och inte från himlakroppen bakom honom. Det förtrollade ögonblicket var förbi och han reste sig och sa: "Nu får det räcka för ikväll. Vi behöver alla sova." Ett besviket sus spred sig genom folkmassan, men han var obeveklig. Jag såg honom böja sig mot en av lärjungarna och samtala, men kunde omöjligt uppfatta vad samtalet rörde sig om, trots att jag ansträngde mig till det yttersta. Men de som stod närmare kunde förstås höra, och de berättade för de som stod bakom, vilka i sin tur berättade vidare, så att snart hela stranden visste vad som var på färde. Mästaren hade sagt till att lärjungarna att han ville ta båten över till andra sidan. Vi borde förstås ha låtit honom vara i fred, det hade han sannoliken förtjänat. Men vi var som förtrollade av honom och ville hela tiden höra mer, mer i all oändlighet. Och så var det någon som kom med idén att vi skulle ta flera båtar och följa efter den första. Själv fick jag plats i en ganska liten båt, lagom stor för 5-6 personer. Båten stank av fisk, något som jag fick erfara när jag satte mig i aktern. Men stanken hade ingen betydelse alls. Vår koncentration var riktad mot den första stora båten där mästaren och hans lärjungar färdades. Så koncentrerade var vi att vi inte märkte ovädret som nalkades. Först när det blev riktigt påtagligt, när det stormade så hårt att vår lilla båt kastades fram och tillbaka på vågorna, då först reagerade vi. Reagerade med skräck och förtvivlan. "Vi kommer att gå under!" ropade jag. "Vi dör allihop i natt!" "Vi borde aldrig ha följt honom," sa någon. "Vi var som förtrollade av honom allihop. Det blir vår olycka att vi litade blind på honom och följde honom som en gud," sa någon annan. Nu kunde jag se mästaren resa sig upp i den stora båten som guppade en bit framför oss. Som i en dröm såg jag honom resa sig och breda ut armarna, och jag hörde hans röst tydligt och klart trots att stormen dånade. På något märkligt sätt kom hans röst både ur hans mun och ur mitt hjärta samtidigt. "Tig, var tyst," sa rösten, och omedelbart tystnade stormen. Vattenytan var återigen stilla. Han hade räddat oss allihop bara genom sin röst, sitt ord. I det ögonblicket spred sig en underbar känsla av glädje, av visshet till varje lem i min kropp. Jag förstod att den som följer honom aldrig någonsin behöver ångra sig. Att den som följer honom aldrig någonsin behöver vara rädd på allvar.
Herren källa rinner, sälden henne finner. Hon är djup och klar, gömd men uppenbar. Andens törst hon släcker och i hjärtat väcker frid och stilla ro. Kärlek, hopp och tro. Ja, ut i dess flöden gives bot mot döden. Dess friska flod blir min vilja god. Du Guds kärleks källa, du ska evigt välla, evigt hälsosam fram.
Hela tiden drivs jag av en längtan, ett sökande, tror jag, efter det som är större än oss själva. Min själ törstar efter dig. Men är det inte så att vi allt för ofta tittar efter det storslagna, det spektakulära, och glömmer det som vi ser i vår egen vardag? Det står i första kungaboken. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa, varför är du här, Elia? Eller som Nils Ferlin, poeten, har uttryckt det. Kan du höra honom komma? Ej i buller och gny, ej i tordönets sprakande dunder. Nej, han vandrar i sin örtagård som himmelens sky i morgonens solstänkta lunder. Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm, så djup och så drömmande stilla? Han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm och han vill dig inte alls något illa. Ty han talar ej latin som den grå teologin som har halkat på sin egen halhetshalka. Nej, han talar som en ton ur en mjuk violin. Och han talar så som aftonens svalka. Det fanns en gång en kvinna som hade varit ledsen väldigt länge. Hon mindes faktiskt inte längre hur det kändes att vara riktigt glad. Och det konstiga var att hon visste inte riktigt varför hon var ledsen. Hon hade egentligen allt hon behövde, hälsa, vänner och pengar. Ändå så var det något som saknades i hennes liv. Hon gick länge och funderade över hur hon skulle kunna bli glad igen. Hon började prova olika saker för att se om hon skulle kunna få glädjen tillbaka. Hon sökte till Idol, gick till final, fick hon spela en skiva också. Nu tänkte hon, nu blir jag säkert glad igen. Och så fick hon tävla i Melodifestivalen och så gick hon bara vänta på att den där rätta glädjen skulle infinna sig. Och visst var det roligt att få sjunga covers tillsammans med Sarah Dawn Finer i regnvädret i Bålsta Folkets park, men hon tyckte ändå att det var någonting som fattades. Hon blev inte så riktigt glad och nöjd som hon hade trott att hon skulle bli. Så en kväll så bestämde hon sig för att prova på att dricka öl. Hon kände många, många människor som drack öl och de skrattade alla väldigt mycket framåt småtimmarna. Det är nog det man ska göra för att bli glad och nöjd, tänkte hon. Dricka öl. Så hon satte igång och dricka öl. Hon fick det ofta billigare eftersom hon hade varit med i Melodifestivalen. Och framåt småtimmarna gjorde hon som alla andra, skrattade högt och ljudligt och lipade åt ordningsvakterna som kom för att kasta ut henne. Men det konstiga var att när hon vaknade hemma i sin säng på förmiddagarna så kände hon sig inte alls för att skratta. Tvärtom faktiskt. Det hade ingen sagt till henne. Kanske ändå var så att öldrickande var fel sätt att bli glad och nöjd på. Men vad återstod i så fall? Hon grubblade länge när hon kom på lösningen. Så enkel men ändå så genial att hon inte hade tänkt på det tidigare. Naturligtvis var det som fattades i hennes liv en plastikoperation. Så satte hon igång och plastikopererade sig. Näsan blev längre och smalare, öronen kortare och bredare, magen blev platt och stjärten blev rund. I stort sett så kan man säga att när hon var färdig såg hon ut precis tvärt emot vad hon hade gjort tidigare. Men hon blev inte nöjd och glad i alla fall. Hon fick ändå ingen ro i kroppen. Kände sig inte trygg och lycklig som hon trott att hon skulle göra. Men nu fanns det bara en enda sak kvar att prova. Hon hade dragit sig det längsta för hon ville inte gå till några ytterligheter. Men nu var hon så desperat så att hon faktiskt inte hade något val längre. Hon bestämde sig för att söka Gud. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig, sa hon för sig själv utan att egentligen förstå varifrån hon hade fått den meningen. Men plötsligt så blev den det viktigaste i livet för henne. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Gick inte en dag utan hon mumlade den meningen. Glömde hon det någon dag så drömde hon meningen på natten. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Och en dag när de ringde från tv och ville att hon skulle leda en ny talkshow så sa hon, nej, jag har inte tid, jag söker Gud. Jag ringer när jag har hittat Gud. Men sökandet efter Gud drog ut på tiden. Dagarna kom och gick och hon fortsatte sitt sökande. Började läsa Bibeln för att se om Gud fanns där. Ja, visserligen så tyckte hon att hon ibland så kunde hon skymta Gud på boksidorna, men något riktigt möte med honom fick hon ändå inte. Hon hade hört att man ibland kunde se Gud i andra människor. Så hon började umgås mycket med andra människor. Försökte verkligen göra sitt bästa. För en sak var hon säker på. Ska man hitta Gud så måste man vara en god människa. Vad det nu är. Och eftersom hon inte riktigt visste vad Gud menar med en god människa, så försökte hon vara god på alla sätt hon kunde. Hon hjälpte tanter över gatan. Lät elaka gubbar gå före henne i kassakön. Lät bli och skälla på lapplisorna när de hade lappat hennes bil, den stod felparkerad utanför kyrkan. Och folk började tycka att hon var en riktigt trevlig människa. Åren gick och hon fortsatte sitt sökande efter Gud. Ibland när hon var nära att ge upp så tyckte hon plötsligt att hon skymtade Gud i en annan människas blick. Eller i en skogsdunge om våren, till och med i kyrkan. Och så kämpade hon vidare. Till slut blev hon en mycket gammal kvinna. Hon orkade inte springa runt och leta så mycket längre. Men fortfarande kunde jag... Hon kunde minnas den här meningen som betydde så mycket för henne. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Och själen slutade aldrig törsta och hon slutade aldrig söka. En dag, det var några dagar efter hennes 95-årsdag, hade hon sökt färdigt. Hon vandrade genom en mörk tunnel och när hon kom ut på andra sidan så såg hon ett starkt ljus. Kunde detta möjligen vara himlen och hade hon i så fall äntligen hittat Gud? En ljus, ljus gestalt kom gående mot henne och hon frågade, är det du som är Gud? Gud nickade. Så har jag hittat rätt då, sa hon belåtet, men mulnade sen något. Hörre du, sa hon till Gud, hur kan du vara så gemen så du låter mig söka dig ett helt liv utan att hitta dig? Nu först när jag är död, då träffas vi. Varför ska jag behöva gå och leta där nere år efter år? Och Gud svarade, men kära vän, hade du inte bra när du sökte mig? Var du inte glad? Jo, visst hade jag det bra, svarade kvinnan. Faktum är att jag blev nog en lite bättre människa också. Det var som om själva sökandet gjorde att jag förändrades och blev gladare. Såg saker och ting på ett annat sätt liksom. Som genom ett filter kanske. Så tänkte hon ett tag under tystnad innan hon mulnade lite igen och såg uppfordrande på Gud. Men du kunde väl ha låtit mig hitta dig innan jag dog. Gud log och såg vänligt på den gamla kvinnan och så sa han, om du tänker efter så minns du nog att du hittade mig redan när du var mycket ung. Vem tror du annars det var som fick dig att börja söka? Och nu log kvinnan också. Hon log och hon tog Guds hand och sa, jag håller mig tätt in till dig. Din hand ger mig stöd. Här läser du Saltaren. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Inte tal, inte ljud. Deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut. Till världens ände deras ord.
Slut dina ögon och vila igen. Dagen har släckt sina ljus. Fåglarna tystnar, nu går de till ro. Stjärnhimlen glimmar för dig. Solen har sjunkit i brinnande sjö. Vinden har lugnat sig nu. Så slut dina ögon, kryp ner i din bädd och sov, Sara Marie. Dagen är över, bekymren tar slut. Nu tystnar gatornas larm. Förorten slumrar i vagga så mjuk. Luften får doft av syren. Någon har tänt åt dig månens kupol. Någon som vakar och ser. Imorgon står dagen så rosig och klar. Men så Sara Marie, om du på dagen haft mödor och slit, om du tyckt världen känns hård, slut dina ögon och gråt inte mer. Snart gryr en vackrare dag. Du ska få vakna i glädje och fri. Snart gryr en vackrare tid. En ny värld ska resa sig, härlig och ljus. Men så, Sara Marie.
Jag läser ur Saltarens 23:e psalm. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
Ja, min själ törstar efter dig. Vi ska väl avsluta med en andakt som vi brukar. Det här var ju nästan en andakt hela poddavsnittet. Men ja, vi kör väl en andakt till då i så fall. Och då är det så här att på söndag så är det den 15:e söndagen efter trefaldighet. Och rubriken är Ett är nödvändigt. Och jag läser ur Lukas evangelium. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Jag har en bild på mitt arbetsrum, en inramad litet inramat gammalt vykort kan man säga, som visar just den här scenen, och så står texten just ett är nödvändigt. Och den här tavlan eller det här lilla vykortet köpte jag innan jag prästvigdes. Jag såg den på en sån här auktionssajt och så tyckte jag den var så fin, så att då beställde jag den eller köpte den. Och nu har jag den sedan många år tillbaka på mitt rum, som sagt var. Ett är nödvändigt. Där sitter då Maria på golvet vid Jesu fötter och Marta kutar runt där och jobbar. Jesus säger: ah, du tänker för mycket, liksom. Du gör för mycket bekymmer. Det är bara en sak som behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Jag tänker att det kan vara så här ganska mycket i kyrkan för oss också, att vi tror att vi måste göra så mycket. Det här måste vi göra på rätt sätt. Det här måste vi göra på rätt sätt. Det här måste göras. Om vi inte har bytt den här kyrkliga textilen så är det fel. Då kan vi inte fira gudstjänst. Det är klart att vi ska följa våra traditioner och vår liturgi naturligtvis. Men om vi skulle råka hänga upp en vit textil istället för en grön, så är det kanske inte hela världen
Det är liksom ingen salighetsfråga om vi nu råkar gå in från fel håll eller vad du kan tänkas vara. Vi tänker för mycket på runt omkring saker. Så får den här texten tala till mig idag. Vi tänker för mycket på runt omkring saker, och det viktigaste, ett är nödvändigt. Det nödvändiga är att vi tänker på Jesus och på Jesus kärlek till oss och till världen och på det budskap som Jesus kommer med. Vi behöver inte vara rädda. Vi är räddade. Det är det som är det nödvändiga. Har vi det med i våra tankar, våra böner, våra gudstjänster, så är vi egentligen hemma, kan man säga. Behöver inte allt annat. Sen så är jag den första att erkänna att det finns mycket som är vackert och fint i kyrkan som hör till de här inte så nödvändiga sakerna, men ändå fint och skapar en särskild helig känsla. Och det är naturligtvis inte så att vi ska låta bli och använda dem eller ha dem, men vi måste komma ihåg vad som är det nödvändiga. Vad är det viktiga? Vad är det viktiga i vår tro, i vår kristna tradition? Jag sjunger psalm 790 som jag tycker har lite med det här att göra i alla fall.
Ge kyrkan kraft att höras bland stadens många ljud, där många gudar vördas men få dock anar Gud. Ge kyrkan kraft att vara för stadens folk ett hem, i handling uppenbara Guds närvaro bland dem. Ge kyrkan kraft att lyssna till stadens många rop, det rop som aldrig tystnar i längtan efter bot. Ge kyrkan kraft att tala för dem vars röst ej hörs. Guds kraft sker i det svaga, i hjärtan som berör. Ge kyrkan kraft att våga bli svag för Kristi skull, och ständigt, ständigt tåga i Kristi efterföljd. Ge kyrkan kraft att lida när kampens smärta krävs, och aldrig någonsin tiga när sanningen förkvävs. Ge kyrkan kraft att sjunga i staden en ny sång, med språk som kan förkunna bland asfalt och betong, att mitt i utsattheten finns det ett rum av ro, att mitt bland stadens gator ett frö av tro kan gro.
Och med detta, kära vänner, så var avsnitt 235 av podcasten En präst och en mammut till ända. Jag heter Kjell Dellert och det är jag som är prästen. Mammuten är sjuk idag, men vi hoppas att han är tillbaka till nästa avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Tack för Svenska kyrkans Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med och hjälper oss med detta. Vi hörs igen och vi ses i kyrkan. Tjingeling!